Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan? Men jag alltså, tycker han kan det är dålig... fan bajsa i
jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna,
och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan?
Men jag alltså, tycker
han kan
det är dålig...
bajsa
jag tycker, jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna,
och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Podplay.
Anna Sandell.
Karin Långdrem.
Du är hjärtligt välkommen till denna vecka och du är medbjuden på en resa som vanligt.
Det är verkligen, verkligen sant. Och idag kommer jag tyvärr ta med er alla på en fruktansvärd resa. Jag bara säger
det
redan
nu. Just det, det är idag. Du det... flaggade det redan för 2 veckor sedan.
Ja, typ. Då vet man att det är en hemsk resa. Men mer om det sen förstås.
Ja.
För nu är vi ju mer i den här poddelen där vi bara har löst prat om hur du mår, helt enkelt. Så hur är det med dig? Nej, du börjar.
Okej. Okay. Jag mår jättebra. Hur mår du?
Men, du får ju brodera ut. Du har ju haft en stor helg. Har du ingenting att berätta för din roliga, roliga helg?
Vad har jag att berätta? Nej, men alltså, när du säger att jag har haft en stor helg så låter det som att det har varit något specifikt. Jag har haft en så här vanlig helg, fast men, som det var för några år sedan.
Ah, exakt, exakt. Och alltså, det är ju att, ändå en stor helg.
Mycket events, kan man väl säga.
Men varför events?
Eller, events. Vi hade middag hemma i fredags. Väldigt trevligt.
Klassiskt. Klassiskt event.
Vi var ute åt lunch med några kompisar i lördags. Väldigt trevligt. Jag var på den nyöppnade restaurangen Rich Phoenix med min bästa kompis i lördags eftermiddag. Väldigt trevligt.
Jag känner mig lite stolt över dig för att du var liksom på en nyöppnad restaurang på en lördag eftermiddag. Nej. Hur trevligt.
Det har hänt på massvis mår. Stolpade runt i högklackade boots hela lördagen. Du vet, bara en sån sak.
Nej, men så härligt. Helt rätt.
Väldigt bra. Nej, men det var kul.
Åkte du hem efter att du hade varit på Rich Phoenix i lördags eftermiddag?
Ja.
Gick och la dig klockan?
Nej, men jag gick och la mig ganska tidigt då, för att det var ju en lång dag så att säga. Men inte innan vi hade hunnit äta korvslantar med makaroner och kollat på House of Dragons.
Fy fan vad mysigt. Alltså, vet du vad du verkligen fick?
Nej.
The best of both worlds.
Ja, alltså verkligen. Det kändes verkligen som det.
Jag förstår det. Sett. Ja, vad härligt. Gud, jag är glad för din skull.
Okay. Och du har ju varit i Lund.
Jag har ju varit i våran själsliga hemstad Lund, som vanligt. Mm. Eller nej, inte alls som vanligt, men som tur är, eller så. Nej, men det, alltså, varenda gång man är där så slås man ju av hur jävla trevligt det är, eller?
Mm. Det är så jäkla mysigt.
Och jag känner så mycket himla mycket att jag fortfarande när den här drömmen om att du och jag och Marcus och Oskar ska vara i Lund tillsammans. Typ. Alltså vi hade haft en så härlig stund.
Men alltså, it's not too late, man.
Nej, jag vet. Men vi borde verkligen göra det, är bara det jag...
Jag vet, jag håller verkligen med.
Säger. Alltså jag tror typ att Lund, alltså det kan vara Sveriges trevligaste stad.
Alltså jag håller verkligen med. Jag är ju liksom, jag kan ju ibland fantisera sådär om att, alltså, Oskar är ju från Lund. Att han skulle vilja bli en sån hemvändare.
Ja. Nej, alltså
men
vi
har... han vill ju inte bo där.
Okej, men jag och Marcus har ju planer på att när vi blir alltså typ ganska gamla ändå, vända dit. Så att du kan bo med oss.
Ja, men det är bra. Och jag tänker att det vi kanske kommer... Det som ligger lite närmare till hans då, Vi bor på landet precis utanför Lund.
Åh, vad mysigt. Vad mysigt vi kommer ha det. Där kanske du och jag...
Vi ses där om 25 år.
Där kanske du och jag sitter och skriver deckare tillsammans.
Åh, fy fan vad mysigt.
Hur mysigt.
Jag kan reda så är det framför mig. Det är någon sån... kriminalare som bor i någon sån Torna Hällestad eller Dalby eller något så här, precis utanför Lund.
Så
jobbar hon kanske på Malmöpolisen. Och så har hon någon anknytning starkt till Lund också. Hon kanske brukar gå ut och liksom äta i Lund.
Ja. Det kanske hon
eller något.
Svag kanske har anknytning.
Kanske har en ex. Hon kanske har bott, nej vet du, hon kanske har bott i Lund.
Ja.
Och så har hon sin exman där. Eller barnen kanske går på katte. Eller du vet, de går i skolan där. Eller något sånt. Mm. Vi får se. Vi får kanske alltså, jobba
ingen
lite med det. Det var det som slog mig. Vi kanske jobba lite med idén. Jag vet inte. Men
vi har ju hela...
Alltså,
vi har ju
så långt tid.
Ja, men jag tyckte det var toppen. Det var en så bra början på det här spåneriet. Liksom.
Eller precis. Ni fattar ju hur långt vi kommer komma till fram tills vi börjar skriva. Om det börjar så här starkt.
Ja, och så snabbt framförallt. Alltså du kom med så många idéer på liksom ingen tid. Alltså bara, alltså du visste inte ens om att du skulle vara deckarförfattare i Lund för bara 2 minuter sedan.
Nej, jag vet. Alltså, men det är för att, vet du vad det är? Det ligger, det är verkligen, det är precis, Karin, vet du? Det där är precis det vi ska göra.
Right up our alley. Alltså hur mysigt. Hur
så jäkla
mysigt.
Jag vet du, i mitt huvud nu. Spinner jag vidare. Och jag vet redan vad det första brottet ska utspela sig. Jag kommer inte säga det.
Okej, jag kom på det andra nu. Jag kom på det andra.
Okej, det här, vet du? Vi kanske ska skriva när vi bor i Lund och utanför Lund. Men kanske redan på lördag när vi har vår great day of fun.
Nej, men alltså,
så...
Ja! Okej, vänta.
Jag tar med ett block. Jag säger bara så här, jag tar med mig ett block.
Du tar med ett block. Vi kanske också bara under hela vår spardag ska ha på en sån röstinspelning på mobilen. Just in case.
Fy fan, klart. In i bastun, ner i poolen. Vi måste ha någon som tar upp ljud när vi är i poolen. Någon som står med en sån lång
en sån ribba
som doppar ner i huvudet.
Det var med en sån ljudtekniker.
Jag längtar så mycket nu. Jag längtar ännu mer än vad jag gjorde i morse. Eller bara för 10 minuter sedan. 5 minuter.
Det går. Och jag längtar med. Och fy fan vad härligt. Alltså det är det enda som kan liksom boosta en god spardag. En god spa- och spåndag.
Alltså verkligen. Men vet du, jag längtar så mycket efter lördag. Alltså jag är så pirrig i hela kroppen.
Jag med. Jag också, alltså utöver att jag är pirrig och längtar så är jag också väldigt lagom till våran spördag, typ dratt mig till med en liten så nackspärr. Vilket ju passar så bra eftersom vi har
så bra.
Ska gå på massage.
Vad fan ska jag göra? Måste hitta någonting också. Flyga faktiskt, då kan man sitta riktigt obekvämt några timmar.
Men gör en bra sträckning tror jag.
Ja.
Det tror jag verkligen
nice. Då får jag något riktigt vasst att sätta tänderna i.
Men skitbra ju. Okej. Okay. Vilken jävla inledning, eller?
Okay, jag känner mig helt upprymd.
jag känner mig finissig.
Jag känner också att... jag känner verkligen att låt oss inte vänta för länge med det här. Låt oss smida medans hjärnet är varmt. Och sen så låter vi den ligga tills vi flyttar ner till Lund.
Varför då?
Jag vet inte, för att du ville att vi skulle skriva när vi satt där nere.
Jo, men det skadar väl inte om vi redan har en framgångsrik författarkarriär när vi kommer ner.
Sant.
Dessutom skulle jag säga så här, verkligen. Och det jag skulle säga så här är att om vi skriver om Lund, då kanske vi måste åka på studieresor till Lund.
Absolut.
Så att det kan till och med dras nytta av.
Så mysigt ju. Längtar.
Gud, vad härligt, vi kommer ha det. Fy fan vad gött.
Något annat då?
Jag har fått nytt jobb.
Ja, men jag vet.
Ja, du vet.
Jag vet ju det.
Ja, du vet ju. Sjukt om jag berättade så här.
Nej, men
jag ska ju jobba med poddar på heltid.
Så himla sjukt. Kul.
Alltså, det är faktiskt så sjukt. Det är ändå väldigt mycket liksom, den här poddens förtjänst från början. Sen har jag jobbat mycket med poddar på mitt nuvarande jobb. Men det är ändå liksom mord mot mord som ändå är grunden, skulle jag säga.
Men det kommer vara så bra. Jag kan inte tänka mig någon som kommer göra det där jobbet bättre än du.
Nej, att jag ska sitta hela dagarna och hitta på nya poddar. Det är, alltså, känns faktiskt helt sjukt. Så att, Anna, du kommer väl till mig när du
jag ska göra min stora författarpodd.
Exakt. Ja. Din stora,
för du kommer vara med i den.
Podd om skrivande.
Gud.
Du ska ha sådana olika regler.
Jag brukar gilla att inleda ett stycke med en fråga. Mitt första avsnitt.
Varje stycke.
Så jobbigt att läsa. Okay. Och så jobbigt att skriva.
Men, så härligt. Och on that note, ska vi börja eller?
Ja!
Kolla här vad jag fick för pengarna.
Martin.
Ångspärr, tätskikt, flytspackel, färg.
Jag ser.
Allt inom kalkylen.
Martin!
Snart har vi ett nytt badrum. Vad?
Det är något som läcker i källaren. Jag har torkat upp det mesta, men vi behöver nog en fläkt eller avfuktare eller något.
Okej, okay. Vi lastar ur grejerna så kör jag till Biltema igen.
Vardagen är full av utmaningar. På Biltema hittar du lösningen på en del av problemen. Vi ses! Biltema!
Som jag sa innan så har jag ett fruktansvärt fall idag. Och inte nog med att det är fruktansvärt, det är också olöst.
Okej.
Okay. Vilket ju förstås gör det dubbelt fruktansvärt. Så jag vill liksom bara... Det är liksom grovt och jättehemskt och dessutom olöst. Men det var, det drog i mig ändå. Liksom. Men jag vill ändå bara säga det. Redan från början. Och jag kommer förstås inte... Men det, är så här, det är ett sånt fall där det är lite svårt att inte berätta vissa detaljer för att man typ inte förstår det, om du fattar. Så att,
jag förstår.
Det kommer vara lite grafiskt helt enkelt.
Jag tror att du kommer göra det fint och värdigt.
Ja, jag hoppas det. Men det är liksom inte ett fall som är så lätt att göra typ... Ja, men hur som helst. Det är väldigt, väldigt sorgligt. Jag ville bara säga det. Okej, okay. Så att då börjar jag så här. Det är den 19 januari 1996 och vi befinner oss på Nanjings universitetsområde i Jiangsu i östra Kina. Det är en kvinna som städar en gata på liksom Nanjings campus när hon ser vad hon tycker ser ut som en påse med kokat kött som någon har slängt. Uppenbarligen, och det här är också väldigt, väldigt sorgligt. Den här kvinnan är uppenbarligen så pass ekonomiskt utsatt att hon bestämmer sig för att ta med sig det här köttet hem för att äta det.
Nej.
Och jag tror typ att det är så här, jag skulle gissa att hon, du vet, att hon kanske tror att det är någon restaurang som har slängt eller sådär liksom. Men så hon tar med sig det hem och börjar liksom skölja av det först. Det är liksom skuret i kuber typ, men... Under tiden som hon håller då på att skölja av det här köttet i den här påsen så hittar hon något som får henne då att tvärt avbryta vad hon håller på med. Hon hittar 3 människofingrar.
Nej.
Så polisen tillkallas då, och det här kommer bli det första av 8 makabra fynd som görs på universitetets område den här vinterdagen. Man hittar ytterligare 3 plastpåsar, men också en överkropp, och i ett blodigt lakan nära ingången till skolan hittar man ett huvud. Dessutom så hittar man en uppsättning blodiga kläder som bland annat inkluderar en röd kappa. Och liksom det enda som saknas i den, alltså, i den setupen av kläder, om man säger så, är då underkläder.
Mm-hmm.
Och det som är så jävla fruktansvärt obehagligt med det här är att det hittas liksom väldigt många delar. Det talas om att det hittas totalt 2000 mindre och större liksom delar helt enkelt, och det är vissa är så här ben och andra är liksom andra delar så där. men man kan i alla fall snart konstatera att de tillhör samma tonåriga flicka, och det enda som man inte hittar är alltså en del inälvor. Man hittar inte mjälten, man hittar inte levern och man hittar inte hjärtat liksom, men i övrigt så hittar man typ allting. Och rättsläkaren har liksom uppenbarligen då ett fruktansvärt jobb framför sig. De kan konstatera att flera olika instrument används vid styckningen och att det verkar vara någon med kunskap om anatomi och även kanske kirurgi som har utfört det här dådet då. Och man misstänker alltså liksom förstås som, så som man ofta hör i den här typen av fall då, att det är en, antingen en medicinskt utbildad person eller någon som har liksom jobbat som slaktare typ. Och en detalj då som ju är fruktansvärt obehaglig, som jag liksom var inne på nyss, det är att de här kvarlämningarna, eller kvarlevorna, är ju då kokade. Alltså. Och det gäller alla liksom. Och det gör ju förstås att hon är mycket svårare att identifiera, såklart liksom. Mm. Men polisen drar ihop en taskforce och visar då, alltså de använder de här kläderna som de har hittat för att försöka identifiera offret. Och de får napp väldigt snabbt typ. Det är några tjejer som bor i ett av universitetets studenthem som säger att de tillhör deras korridorskompis som då har varit borta i 9 dagar. Och det är 19-åriga förstaårsstudenten Zhao Aiqing. Och Zhao Aiqing föddes i mars 1976 i Shengao i norra Jiangsu-provinsen. Och hon kommer från en ganska fattig jordbrukarfamilj och växer upp tillsammans med sina föräldrar och en äldre syster som heter Zhao Aihua. Så uppenbarligen är hennes förnamn då Aiqing liksom. Jag tror att jag kommer kalla henne både Aiqing och Zhao Aiqing lite om, liksom, omväxlande. Mm. Och det verkar som att systern nog kanske har försökt komma in på universitetet, men att hon till slut har hoppat av skolan för att istället börja jobba för att vara med och kunna typ försörja familjen. Och istället har man då låtit Zhao försöka. Och vid andra försöket så klarar hon antagningsprovet och kommer in. Och jag läste en väldigt bra sammanfattning av det här fallet på Reddit. Det här ämnet Who Killed and Dismembered Zhao Aiqing. Och personen som har skrivit i inlägget menar att det nog fanns en chans att familjen satte liksom väldigt stort hopp till Aiqing typ. Alltså att hon... Man gav henne möjligheten att skapa ett annat liv för sig själv, men i förlängningen också för familjen typ. För att så som den situationen som de var i verkar mer ha varit liksom ett så här, man brukar jorden för att få ihop till sin egen mat liksom. Att det var ett ganska, ett liv som var svårt att bryta sig ut från, om du förstår.
Mm.
Det är lite oklart vad Aiqing pluggade. Enligt vissa källor så pluggade hon för att bli lärare. Enligt andra så läste hon någon slags IT-utbildning. Men hur som helst var Nanjings universitet en bra skola med gott rykte. Och Zhao Aiqing var en lovande student. Hon var duktig, hon var arbetsam. Alltså hon känns som att hon var väldigt liksom allvarlig typ. Och hon var också tillbakadragen och lite sådär inåtvänd. Hon hade haft svårt att skaffa kompisar på skolan. Så trots att hon varit där i 3 månader när hon försvann, och trots att hon då bodde i ett studenthem i en, liksom någon slags korridor, så hade hon egentligen inga vänner.
Okay.
Och på studenthemmet så hade hon någon slags ordningsmannaroll typ. Så hon var liksom ansvarig lite grann för att alla skötte sig i korridoren typ. Och den 10 januari så hamnade hon i konflikt med, alltså det beskrivs i på olika sätt i olika källor. Antingen så hamnade hon i konflikt med sina korridorsgrannar för att någon av dem hade använt någon slags elektrisk apparat, vilket var förbjudet. Och att hela korridoren straffades kollektivt för det. Alltså rimligt att hon typ var upprörd för det. Det är ju liksom helt stört såklart. Men det verkar också som att hon istället kan ha varit upprörd på universitetet för att man straffade hela korridoren kollektivt när en person typ hade gjort ett fel. Så att antingen var hon liksom, hade hon ett bråk med sina korridorsgrannar, eller så hade hon ett bråk med typ de ansvariga på universitetet. Det är lite oklart. Men det, hon var i alla fall en del av en liksom konflikt typ. Hon var en del av konflikt för någonting som hon inte hade gjort sådär. Vid 6-tiden på kvällen den 10 januari så lämnar hon då korridoren för att liksom typ, alltså du vet, hon är så in a huff typ, alltså hon ska liksom ta en sur promenad helt enkelt. Och senare samma kväll så ses hon av några klasskamrater på Marknadsgatan Qingdao, och det är då sista gången hon ses i liv. Och dagen efter så anmäler hennes korridorskompisar hennes saknad till universitetet för att hon inte har kommit tillbaka liksom. Men universitetet i sin kontaktar i sin tur inte hennes familj.
Okay.
Och de har haft ganska sporadisk kontakt sedan hon åkte till universitetet. Alltså, det verkar som att det fanns någon slags tanke om att hon typ inte skulle störa sig sina studier, utan att hon helt och hållet skulle kunna fokusera typ. Och därför vet de då inte om att hon är borta förrän universitetet berättar det. 9 dagar senare, när de då hittar hennes kvarlevor över hela campuset. Så de har ingen aning om att hon är borta. Nej, det är så jävla fruktansvärt verkligen.
Så jäkla hemskt.
Zhao Aikings föräldrar åker till Nanjing där de identifierar sin dotter, och de identifierar henne med ett liksom födelsemärke på ena kinden som hennes mamma typ känner igen. Det är så hemskt.
Alltså fan.
Och polisen, de gör verkligen så här, de sätter igång en ordentlig utredning typ. De går på alla spår de har, och de kan då konstatera att det finns blod på kläderna som inte kommer från flickan. Men man verkar inte ha rätt teknik för att typ kunna, alltså, gå vidare därifrån typ, alltså få fram en DNA-profil eller så. Man försöker ta reda på var plastpåsarna som man hittat kvarlevor kom ifrån, men de visar sig vara för vanliga för att det ska kunna leda någon vart. Man förhör massor av studenter och lärare, och man riktar då särskilt in sig på medicinstudenter. Och för den här skolan har då liksom en väldigt stor medicinsk fakultet typ. Och enligt rättssäkaren då så verkar ju den här gärningspersonen kan ha haft någon medicinsk utbildning. Och det verkar som att man under någon period har typ en misstänkt specifik liksom läkarstudent. Men det verkar som att man snart lägger ner då utredningen mot honom. Och polisen söker också genom alla studenthem. Men de söker också genom massor av typ professionella kök. Alltså stora kök, eftersom man måste ha haft någon slags utrymme där man har kunnat utföra det här dådet helt enkelt. De förhör och undersöker alla studenter, eller utreder alla studenter som varit nära Zhao Aiking, och även alla välkända gärningspersoner som bor i närheten av skolan som är liksom dömda för andra brott. Man åker också till Zhao Aikings hemstad och gör typ samma saker där, alltså typ man liksom utreder alla kök, man utesluter alla personer, man gör hur mycket som helst. Och för att man tänker att någon då kanske har, i och med att hon har ändå varit så himla kort på skolan, det är bara 3 månader, så man tänker att någon därifrån hade kunnat åka dit då liksom. Så de gör massor, men ingenting leder någonstans. Efter 3 månader så lägger man ner utredningsgruppen, och för många faller då Zhao Aiking och det här fruktansvärda brottet i glömska. Förstås inte för hennes närstående, och förstås inte heller för dem som var där när hon försvann. Nej. Men åren går, och alltså, internet blir allt mer utbrett, och liksom web-sleuth communityt typ växer. Och de typ upptäcker det här fallet. Och som sagt, fallet är olöst, men det finns ett par olika teorier, så jag tycker typ inte att det är de är inte toppen. Men här kommer de i alla fall. Så delvis är det någon random typ bloggare, eller om det är någon random på ett forum som har en teori som blir väldigt, väldigt spridd, som är att Zhao Aiking älskade metal, alltså musikstilen. Och att hon köpte amerikanska bootlegs av en person på en marknad som, alltså så att hon kom i kontakt med någon genom det intresset. Jag har inte sett någonting som bevisar att hon faktiskt lyssnade på metal. Det vet jag inte. Det är oklart. Men det verkar lite grann som att han bara har spånat loss typ. För det han säger då är att hon har träffat den här personen på marknad. Den här personen är också intresserad av metal, och därför har då, eller inte därför, men då den här personen har då ritualmördat henne. Och okay, det verkar mest som att någon, du vet, tänker lite fritt kring typ hur folk som lyssnar på metal är. Alltså du vet ju hur mycket spridning, allting som typ hintar om att det kanske skulle kunna vara lite satanister inblandade. Då blir ju folk som tokiga. Och det känns lite grann som att det är det som hänt. Så att det, som sagt, det blir väldigt spritt, men verkar också ganska väldigt så här, alltså, dåligt underbyggt typ. Det finns de som tänker att hon mördades för de av sina liksom inre organ som saknades. Och delvis finns så här svarta marknaden-teorier. Men det finns också de som tror att hennes organ användes vid en uppmärksammad operation på Nanjing-universitetets medicinska fakultet. För under tiden som hon saknades så genomfördes Kinas första transplantation av ett inre organ. Jag vet inte vilket inre organ det är, perfekt. Men på det här universitetet. Och det blir jätteuppmärksammat typ. Och det sker typ, det är typ samtidigt som hon försvinner liksom. Så då är folk så här, kan, och man har aldrig berättat var alltså vem organdonatorn var typ. Så ett bevis då, yeah, I use the term loosely, för att denna teori ska vara sann, då är då delvis det att man aldrig har berättat var, vem som var organdonatorn. Också då för att kroppsdelen har kokats, vilket man påstår det är för att man inte ska kunna hitta spår av bedövning eller andra preparat som används vid operation. Samt då att antingen att en av kirurgerna som utförde ingreppet, så säger vissa, eller hans bror. Oklart. Mm-hmm. Men de många säger ändå att det är en av kirurgerna som senare begick självmord. Och då har man då någon slags teori om att han liksom inte kunde leva med den här skulden, helt enkelt. Jag måste säga att jag har väldigt svårt att se att de skulle göra sig av med kroppen i plastpåsar på campus. Typ.
Alltså det var precis det jag tänkte. Det känns inte helt...
Nej. Men jag tror att det alltså är typ en vidare spinning på den här just att få sina organ sålda på svarta marknaden, vilket också känns som en sån teori som gillar att få fötter, om du förstår vad jag menar.
Ja.
Men 3 år innan Zhao Ai King mördades, så mördades en annan tjej på samma skola. En flicka som heter Lin i efternamn, det verkar inte som att man har berättat vad hon heter i förnamn. Hon våldtogs och misshandlades till döds den 24 mars 1992. Mm. Och flickan hade då setts av flera personer tillsammans med en man samma dag som hon försvann. Men trots det så var det fallet kallt fram till 2020. Då identifierades, greps och dömdes en man med efternamnet Ma för mordet, och han sitter nu inne. Det finns då de som tänker att han kanske också hade någonting med mordet på Zhao Ai King att göra. Men man ska då ha som sagt... Alltså anledningen till att han greps för det här linmordet var med hjälp av DNA. Och det sägs ju då också att det finns, alltså, finns att man ska kunna få en DNA-profil från blodet som man hittade på kläderna. Även i det här fallet.
Okay.
Och då tänker man väl att så här, han borde typ redan rimligtvis ha dömts för det om det var en match, helt enkelt.
Mm.
Men det är också typ inte mega rätt att veta exakt vad den kinesiska polisen gör. Så.
Nej.
Okej, men det verkar verkligen som att de har gjort liksom en cold case push i det här området, typ att det är väldigt många fall som har löst. Men jag har liksom svårt att se att man inte skulle ha ställt honom för rätta även om för det här mordet, om man kunde liksom. En annan mördare som det finns de som misstänker kan ha varit inblandade är seriemördaren Gao Chenyong, som mördade 11 flickor och unga kvinnor mellan 1988 och 2002. Men det som talar emot honom är att han var uppenbarligen aktiv under den perioden. Men han ska ha erkänt de här 11 morden och verkar inte ha erkänt något mer. Och då tänker man ju så här, varför skulle han inte ha gjort det? Men det är också så att han verkade liksom väldigt långt ifrån Jiangsu. Och där tänker jag typ att det kanske snarare är att man har ett, liksom ett amerikanskt perspektiv på det. Att man bara, men den här kinesiska seriemördaren var ju aktiv under den här perioden. Och sen är han skitlångt bort typ. Så att, och man borde ju även där då ha kunnat utsluta honom eller döma honom med hjälp av DNA. Han avrättades 2019. Okay. På senare tid så har det här fallet fått ytterligare uppmärksamhet i sociala medier, och det finns medieträffar från både 2020 och 2022 som säger att polisen har gripit någon för mordet på Zhao Ai King. Det verkar oklart vad som är sant. Alltså ingen verkar vara dömd än vad jag har sett. Men den här medieträffarna från 2022 verkar ändå, där är det ändå typ att poliser uttalar sig. Att någon talesperson ändå säger någonting om fallet. Så det verkar inte bara vara helt liksom lösa rykten. Och med tanke på att de här, alla de här framsteg som har gjorts i alla andra, eller i så många andra kalla fall i det här området de senaste åren, så finns det ju en chans att Zhao Ai Kings familj åtminstone kan liksom få ett spår av rättvisa och se personen som mördade henne på det här fruktansvärda jävla sättet då ställas inför rätta. Och förra året så inledde de, alltså hennes familj, den enda liksom möjliga rättsprocessen i nuläget när de stämde Nanjing-universitetet för, alltså baserat på, för deras liksom inblandning i mordet. Mm. Och det baseras på lite olika saker. Delvis då den här kollektiva bestraffningen på hela korridoren som gjorde att Zhao Ai King blev arg och typ lämnade sitt studenthem när hon försvann. Och även då för att de inte gjorde några ansatser att hitta henne när hon anmälde saknad.
Nej.
Inte ens att meddela hennes familj.
Säga någonting till familjen.
De sa typ, det de har sagt själva är att de trodde att hon kanske hade åkt hem till sin familj. Man bara, men det hade ni, hade varit bra om ni kollade upp, för att det är en 19-åring som ni ansvarar för, som är försvunnen. Och Joe I. Kings syster, Joe I. Hua, sa uttryckligen att målet snarare var någonting de gjorde, liksom, eller den här stämningen var någonting de gjorde för att söka någon slags rättvisa än för att få ekonomisk ersättning. Mm. Och jag vet faktiskt inte riktigt vad som har hänt med det målet, för det liksom finns inte engelskspråkiga källor som tar upp det riktigt. Men en fruktansvärt sorglig sak på, i det här liksom fruktansvärt sorgliga fallet är att eftersom utredningen aldrig har stängts, så har familjen aldrig fått tillgång till Jawa Kings kvarlevor. Nej. Så de har liksom aldrig fått begrava sin dotter och syster. Fan. Och jag hoppas verkligen bara att de här nya spåren som ändå liksom skrivs om, som polisen ändå verkar prata om, ska leda till någonting, och att de då till slut ska få reda på vad som hände med henne. Lite mer åtminstone. Och det var det fruktansvärt sorgliga fallet med mordet på Jawai King i Kina, i Jiangsu. Och jag läste den här Reddit-tråden, Who Killed and Dismembered Jawai King. Jag har lyssnat på Kina-delen av podden Destination Murder, avsnitt 14, Iran and China. Jag läste Wikipedia. Jag läste en artikel av Frank Hosack på The Nanjinger med rubriken Nanjing University sued for murder in city's most gruesome killing. Jag läste en artikel av Robert Foyle Hunwick på The China Project med rubriken China Unsolved, the Black Dahlia of Nanjing. För det är då ett av namnen som det här fallet har. Andra är, om man liksom vill läsa mer om det här fallet, så kallas det också för The Nanjing University Mutilation Case, The Nanjing University Dismembering Case, eller Nanda for short, eller 119 Case. Alltså för att det skedde då den 19 januari 1996.
Men usch, vad hemskt.
Du förstår vad min varning kom ifrån, men du förstår nog också varför jag typ ändå ville berätta om det, för att det så, jag vet inte, det liksom sög tag i mig så där, som
jag förstår det.
Vissa fall gör.
Uff.
Ja, I'm
men
sorry.
Tack för att du berättade, Karin.
Tack för att du lyssnade. Nu ska det bli intressant att se vad du har att bjuda på.
Kolla här vad jag fick för pengarna.
Martin.
Ångspärr, tätskikt, flytspackel, färg.
Jag ser.
Allt inom kalkylen.
Martin.
Snart har vi ett nytt badrum. Vad?
Det är något som läcker i källaren. Jag har torkat upp det mesta, men vi behöver nog en fläkt eller avfukter eller något.
Okej, vi lastar ur grejerna så kör jag till Biltema igen.
Vardagen är full av utmaningar. På Biltema hittar du lösningen på en del av problemen. Vi ses. Biltema.
Jag har också ett fall som också är ganska så mycket sorgligt. Liksom. Mm. Det är lite så olika delar i, varav en del är fruktansvärd. Men jag börjar, så tar vi oss igenom det här tillsammans.
Japp. Yep.
Okej, okay, så i mars 2009, mitt i natten, ringer en 16-årig tjej in till polisen i Stowe i Ohio, i USA.
Mm.
Hon berättar att hennes familjs hus står i lågor. Men alla i familjen, hon, hennes mamma, hennes pappa och hennes lillebror, har alla kommit ut och liksom är okej. Okay, men huset brinner liksom kraftigt.
Mm.
Så brandkåren liksom rycker ut för att släcka huset, och när de kommer dit så märker de direkt att någonting känns konstigt. För på brandplatsen så luktar det kraftigt av bensin.
Mm.
Du vet, det är typ så det första de reagerar på. Ah. Här luktar det starkt.
Av bensin.
Precis. Inte av, av brand också säkert. Så blandat. Men de känner bensinen. Så det som de då liksom, de tror ju att de har ryckt ut till en tragisk olycka liksom på brandkåren. Mm. Du vet, att någonting har gått sönder i huset eller vad som helst. Men så inser de då att det verkar vara en anlagd brand. Det ska senare visa sig att någon har hällt bensin hela vägen fram till typ gasanordningen i huset. Och där är den kapad.
Oh.
Så du vet, det
någon ville verkligen
ut
att det skulle brinna.
Ja, någon liksom satsade på total förstörelse i branden. Liksom.
Oh, shit.
Så polisen kommer såklart också då till platsen eftersom det visar sig att det inte bara är en helt... Det kanske de gör annars också, men nu kommer de verkligen dit då för att de inser att det inte är en helt vanlig... Var en vanlig brand, men du förstår vad jag menar.
Ja, ja.
Och då så bestämmer de sig för att prata med pappan i familjen, Scott Perk, för att höra om han då liksom har någon aning om varför det här har hänt. Vem som har kunnat liksom velat skada familjen så illa typ. Så Scott sätter sig då i polisbilen med en polis vid namn Ken Mifflin. Jag undrar om det finns något sånt att man liksom kommer in extra snabbt på polisskolan i USA om man har ett riktigt schysst namn.
Alltså det borde. Det borde finnas
det
en kvota liksom.
Typ som det.
Verkligen. Säg vad han heter.
Men han är Ken Mifflin. jag kommer säga det många gånger för att jag har valt att kalla honom bra. För hela hans namn. Genom
det gjorde du rätt i. Ja, bra.
Tack. Men han inledde då med att fråga Scott vad familjen har gjort tidigare samma kväll som branden bröt ut. Och han berättade då att han har varit hemma medan hans fru har varit på dejt med deras sons tränare.
Tjena.
Och ja, precis. Han har då varit på dejt med Scott, eller deras gemensamma sons martial arts tränare. För Scott och hans fru levde i en öppen relation.
Jag fattar.
Det hör egentligen inte så mycket hit, men det var ändå...
Nej, men det är väl rimligt att säga
så mycket detaljer. Ja, och det som är intressant med Scott då, att han berättar så mycket detaljer genom hela det här samtalet i polisbilen. Ja. Som man är bara så här, okej. Okay. Han berättar då också att frun när hon har kommit hem har haft med sig rester från dejten som han sen då har ätit upp. Och sen har de gått och lagt sig. Och då är klockan typ 1. Och samtalet till polisen kommer klockan 3. Så han och hans fru har gått och lagt sig klockan 1. Och sen har han då vaknat av en stor bang. Och sen då var hela huset i brand.
Uff.
Så jäkla läskigt.
Ja.
Men Scott sitter då där i polisbilen med Ken Mifflin. Och han bara pratar och pratar och pratar. Och den här Ken Mifflin då har beskrivit det som att ingen detalj var för liten för Scott. Han liksom, han berättar så mycket så att man bara är så här, det är som att trycka på en knapp.
Ah, sätt den igång.
Och han berättar vidare då att så här, det har varit en väldigt stökig period för honom och familjen. Han hade blivit av med sitt jobb bara typ en dryg vecka innan branden. Han berättar också att han hade lite knepigt ekonomiskt. Han hade mycket skulder och du vet sådär. Han säger också att det var en väldigt lättnad för honom att han ändå hunnit filma och dokumentera alla värdesaker de hade hemma. Nej, men... innan branden bröt ut.
Okay.
I familjens bil hittar då några av Ken Mifflins kollegor lite konstiga saker. För Scott säger då att han och familjen har packat för att åka och besöka familjen, alltså du vet farmor och farfar eller någonting sånt, släkten, tack, i en annan stad. Men i bilen då så ligger det saker som gamla släktfoton, gamla familjerecept, du vet, sånt som man kanske inte nödvändigtvis tänker att man packar med sig när man ska åka på en kort roadtrip.
Alltså man behöver inte ha med sig bilder på släkten när man ska hälsa på släkten, då kan man ju se dem IRL liksom.
Oh, det är så här det ser ut nu.
Still, just det, oh no.
Men så det är liksom väldigt konstigt. Och Ken Mifflin blir typ så ding ding ding, guilty. Men det slutar inte med att det liksom bara är en massa suspekta saker kring honom, att han säger alla de här sakerna kopplat till branden. För apropå absolut ingenting nämner Scott också att hans exfru Meg Perk begick självmord 1985, alltså 24 år tidigare, när hon var 9 månader gravid med deras gemensamma barn.
Gud, vad hemskt.
Det är så jäkla hemskt. Det är verkligen så jäkla hemskt. Och när Ken Mifflin då får höra det här så blir han typ så: varför säger Scott det här? Hur har hans exfrus otroligt tragiska självmord något. Någonting. Med branden att göra. Så det blir då liksom ytterligare en red flag hos Ken Mifflin och hans kollegor. För utöver då att de väldigt snabbt misstänker att Scott har då tänt eld på familjens hus, så misstänker de också då väldigt snart att han kunde haft någonting att göra med Megs död 24 år tidigare. Så jäkla hemskt.
Men vad fan håller han så på samt... med? Varför är han så konstig för?
Nej, vem vet?
Nej.
Alltså verkligen, vem vet? Så samtidigt som då polisen såklart börjar utreda branden i familjen Perks hus, så bestämmer de sig också då för att titta närmare på vad som hände när Meg dog.
Mm.
Så Ken Mifflin kontaktar då polisdistriktet som heter ett angränsande polisdistrikt till Stowe då, där han arbetar, som utredde Megs död, för hon avled då i ett annat county, eller exakt hur det funkar så här, och säger typ så att jag tycker det är skumt, jag vill titta närmare på det. Och de säger då så här: men det här är ett stängt fall, vi avskriver det som självmord, men om du vill titta på, närmare på det, så klart får jag det. Vi skickar över alla filer liksom. Så de skickar över alla filer och de började så här utreda, eller du vet, så här, vem var Meg? Hur var deras relation? Alla sådana saker. Och Meg och Scott träffades då på college typ 1979 eller 1980. Och de blev så här jättekära. Och Scott beskrevs då av Megs vänner som en så här väldigt schysst kille som uppvaktade Meg och du vet, gjorde allt sånt som man vill att någon gör när man dejtar dem. Och som exempel beskrevs då hålla upp dörren, till exempel.
Ja, det är bara ett av många exempel.
Men han, liksom, hennes vänner har liksom inget konstigt att säga om honom. De tycker han är schysst, liksom. Men Megs familj var av någon anledning som inte riktigt framgår, inte alls förtjusta i Scott. Och när Meg och Scott skulle gifta sig 1981, så hade de då en bröllopsfest, ett bröllop och en bröllopsfest. Men ingen i Megs familj var bjudna eftersom hon visste att de inte gillade honom.
Mörkt.
Ja, det är så jäkla sorgligt. Liksom bara det, alltså, ja, jag vet inte. Det är mörkt, verkligen. Men de gifte sig 1981 och 1985, 4 år senare, så väntade Meg och Scott då sitt första barn. Men så då, när Meg var i 9 månader, så hände det här otroligt sorgliga. Scott har berättat då att hon hade mått väldigt bra genom hela graviditeten, men att den sista månaden innan hon dog började liksom må väldigt dåligt och blev deprimerad.
Mm.
Så han berättar då att han har legat i badet en morgon, jag tror att det här också var i mars 1985, och han berättade då att han hade haft badrumsdörren på glänt, och då hade han sett Meg gå förbi utanför dörren. Och sen har han då klivit upp i badet några minuter senare, och när han då kom ut så såg han att Meg hade hängt sig i trappavsatsen i deras lägenhet. Han berättar sen då att han har fått panik och försökt få ner henne, men att han inte har lyckats med bara händerna, så att han har då fått ta en kniv och skära ner henne. Sen har han då försökt få liv i henne och kallat på ambulans och allt sånt där. Och när ambulanspersonalen kom till platsen så hade hon en svag puls. Så de försöker liksom återuppliva henne och liksom rädda henne och barnet. Men tyvärr avled både Meg och deras barn ungefär ett dygn efter att Scott hade hittat henne. Och det är så jäkla sorgligt.
Det är tungt så in i alla.
Och redan då, 1985, så tyckte polisen att det liksom var märkligt allting kring Megs död. Mm. För det första så är det liksom väldigt ovanligt att någon går igenom en hel graviditet och sen gör så här. Det är också väldigt ovanligt att någon begår självmord när någon är hemma. Alltså du vet, de hade massa så här, jag vet inte, men det var deras parametrar som var att det är konstigt typ. Yep. Och hennes familj var bara så här, det är helt orimligt att hon skulle ha gjort det här mot sig själv. Hon gladde sig så mycket för att hon skulle bli mamma. Du vet, polisen hittade ett brev som Meg hade skrivit till sin mormor typ en vecka innan hon hittades död, men som hon då inte hade hunnit postas, där hon liksom skrev om hur liksom glad och lycklig hon var inför det som komma skulle. Men det fanns då liksom inga bevis för att någonting annat än det Scott sa hade hänt. Mm. Och Scott typ visade upp en dikt som, för hon skrev väldigt mycket dikter och du vet såhär. Så han visade en dikt som hon då hade skrivit som slutade med att kvinnan som dikten handlade om tog sitt liv. Och han menade då att det här var ett typ av självmordsbrev. Men hennes familj var så här, men det där är en gammal dikt som hon skrev flera år tidigare. Den är inte alls, liksom, det går inte att säga det för att den är typ skriven 5 år tidigare.
Ja, men också, hon har skrivit en dikt. Vet du vad, när jag var liten skrev jag ju bara böcker som avslutades med att huvudpersonen tog livet av sig. Det är sant. <Nej.
laughs> Jag skrev ju en deckare en sommar.
Ja, men gud, nu är det
den
dags igen.
Den var 12 A4 sidor.
Det ska bli basen för... Okej, nu återgår vi.
Off topic. Nej, men det säger ju verkligen ingenting. Och det säger också hennes familj att bara, det där är inte ett tecken på... Alltså det där kan du inte säga. Nej. Är en avskedshälsning. Både hennes bror och hennes bästa vän berättade om att hon tidigare pratat om att begå självmord. Du vet. Det fanns lite så här olika parametrar av det. Men till slut då... Så stängdes det och Megs död avskrevs då som självmord. Det som var lite märkligt också var då att inte långt efter att Meg hade dött så flyttade Scott ihop med en annan kvinna som han också levde med en tid. En annan udda sak som polisen får reda på om Scott är att han knappt ett halvår efter att Meg dött hamnade i fängelse. Mm. För då på sommaren, eller du vet sensommaren 1985, så hade polisen och de boende i området där Scott bodde och i så närliggande områden runt omkring där han bodde jäckats av ett gäng inbrott. Och polisen hade då liksom ingen aning om vem det var som gjorde det här. Så de bestämde sig för att gå ut med en beskrivning av gärningsmannen som de kallade för The Ninja Robber.
Det gjorde de absolut.
För gärningsmannen då var alltså klädd i svart. Och han hade kaststjärnor med sig. Och så hade han en sån här pinne.
Förlåt, men alltså...
Vet du vilket var?
This guy is the worst.
Ja, absolut. Så att så han hade liksom såna pinnar med sig.
Pinnekedja, pinne. Ja, jag fattar ju exakt vad du menar. Nej, jag fattar exakt vad du menar. Nunchucks.
Så heter det. Men vad heter det på svenska?
Nej, men pinnekedja, pinne.
Då heter det kanske, I alla fall. Så de går då ut med den här beskrivningen och då kontaktades polisen av en vän till Meg från början, men som då hade också umgått mycket med Scott och Meg som par. Och hon var så här, det där låter precis som Scott Perk.
Alltså mördröm att folk bara, att de hör om någon som bryter sig in i folks hem utklädd till ninja med kaststjärnor och pinnekedja pinne och var så här, det där låter som precis som Anna.
Jag antar att det fanns någon mer beskrivning, för jag vet inte om det var det hon kunde gå på. Men hon är i alla fall på så här, det är Scott Perk. I know it. Så polisen då plockar in honom och det visar sig såklart att han är den skyldiga. För han erkänner typ direkt när han plockades in. Och han sa då att det var Megs liksom självmord som hade fått honom att, du vet, tappa balansen i sitt liv och då bli kriminell. Och han verkar då ha begått 11 rån och ett gäng BNE, break-in and entering, heter det så?
Ja, inbrott.
Ja. Precis, men jag tyckte det var kul att förkortningen som kan
finnas
av var BNE.
Jag förstår.
Och då hade han gjort sådana inbrott som är typ det läskigaste jag vet. Han har brutit sig in när folk låg och sov, tittat på dem när de låg och sov, och sen tagit det som låg på nattduksbordet och sen gått upp igen.
Det där är verkligen som jävla Golden State Killer shit, liksom.
Ja, och så jäkla obehagligt.
Fan, vad läskigt.
Men han erkänner liksom allting. Det är inte ens, du vet, det verkar inte ens bli något så här... Ja, han erkänner med en gång, typ. Så han döms då till 6 år i fängelse. För de här inbrotten och rånen. Så 25 år framåt i tiden nu då, så sitter polisen med en man vars hus har brunnit upp under väldigt märkliga omständigheter. En man som tidigare då förlorat sin fru, också under väldigt märkliga omständigheter. Och en man som då suttit inne för att gjort liksom ett 20-tal inbrott och rån. Och de har då redan från början starka misstankar mot honom för den här elden, eller branden på hans hus. För det har han då också motiv för han har då de här skulderna som han själv har berättat. Han har blivit av med sitt jobb som han själv har berättat, och han då skulle få ut mycket försäkringspengar. Och då skulle liksom, han skulle typ, om vi säger att han hade flera hundratusen dollars eller skulder, så skulle han ha så här 70 000 kvar typ. Vilket också är jättemycket. Men, så han har ju så tydliga motiv då för branden. Mm. Och det här då att han bara fotat och filmat allting är ju sig så jävla konstigt. Så Ken Mifflin och hans gäng är då fast beslutade att de ska ta reda på vad som hänt med branden. Men de vill då också verkligen ta reda på vad som egentligen hände när Meg dog. De tycker allting som har med skott att göra känns skumt helt enkelt. Och det går segt med utredandet kring branden. Det finns då liksom inga direkta bevis som kan koppla honom till branden. Men utöver då det de har hittat i liksom vanen och alla de här andra sakerna, så hittar de också då, eller de hör då också i larmcentralssamtalet, så hör de skott viska i bakgrunden. Oh no, you forgot the ferret. I totalt lugn ton. Inte så som man tänker sig att någon vars hus står i lågor liksom skulle
vad hade han glömt?
När man in sin mink. Så de har alltså
en levande mink eller liksom en minkpill, päls. Det är riktigt mink.
Okay. En, de har en husdjursmink.
Den här mannen är den konstigaste personen jag någonsin hört om. Ja, okej.
Okay. Så oh, de är bara typ så här. Hade man glömt sitt hus så hade man ju börjat vara såhär, nej! Ja. Mink!
Oh no.
Inte typ så här: oh no, you forgot the ferret. Viskar han till någon i bakgrunden liksom. Men, så de då liksom harvar på med branden. Samtidigt då som de liksom verkligen börjar gräva i det 24 år gamla fallet kring Megs död då. Så de börjar med att begära ut obduktionsfotorna. Och då reagerar de på att märket från det rep då som Scott sa att hon hade hängt sig i inte alls såg ut att komma från ett rep, utan det såg snarare ut som att det var ett skärp. Så det tycker de är märkligt. Men efter det då så verkar det liksom ta lite tid. Det verkar inte som att det kommer vidare så mycket, och de gör inga större framsteg i någon av utredningarna egentligen. En ganska exakt ett år efter branden hemma hos Scott så brinner det igen i ett annat hus i samma område. Kvinnan som bor i huset har ingen aning om vem som skulle göra det här mot henne liksom. Det visar sig att hon själv har inga motiv så som skottade att tända eld på sitt hus. Och hon bor i liksom, det är ett parhus som hon bor i, och det bor liksom en annan kvinna i den andra delen, och inte heller hon har något motiv för att liksom tända eld på deras gemensamma hus. Ingen av dem har någon koppling till Scott. De har ingen aning om vem han är. Men det finns då saker, eller så som den elden i parhuset är anlagd, är väldigt lik det sättet som branden i Scotts hus är anlagd. Och givet hur de då känner för Scott, så bestämmer de sig för att göra ett litet besök hemma hos honom. Så polisen tror då liksom att så här, han tände eld på sitt egna hus, men nu tände han eld på till för att liksom avleda polisen. Så att de tror att det liksom är en seriemordbrännare snarare än att det är han som försöker typ begå försäkringsbrott. Ja, det blir ju det. Så de då åker hem till Scott. Scott och hans familj bor i typ något sånt tillfälligt hem liksom, eftersom deras hus brann upp. Mm. Och de har med sig då en husrannsakan. Och hemma hos Scott så hittade polisen ett par leriga stövlar och en bensindunk. I bilen som han kör hittar de också saker då som tyder på att han kan ha varit på väg bort från staden. För det är liksom lite packat med lite så konstiga saker, och hans mobil ligger i bilen, och i den så har han då plockat ut batteriet. Mm. Vilket får då, det tillsammans med hans packning i bilen, får polisen att vara så här, han var på väg att dra. Liksom. Mm. Och batteriet var då utplockat för att de inte skulle kunna spåra hans mobil. Just om det nu är så det funkar. Så till slut då tycker polisen i alla fall att de har tillräckligt mycket för att gripa Scott för 2 fall av mordbrand.
Mm.
Men de känner sig såklart inte färdiga med honom för det. Och de har ju redan begärt ut de här obduktionsfotorna och de är helt övertygade om att det är något som inte stämmer. Så de frågar Megs familj om de får tillåtelse att gräva upp hennes kropp. Och nu är vi ju liksom 24 år framåt, det finns en helt annan typ av... liksom man kan, rättsläkarna är utbildade på ett helt nytt sätt. Alltså det finns ju massa nya tekniker, alla sådana saker. Och Megs kropp var så välbevarad trots alla de här åren som går. Så att rättsläkarna kan liksom göra en helt ny obduktion på henne. Och de kan då avgöra att märket runt Megs hals inte är från ett rep, utan det är mycket mer troligt att det är från ett skärp. Hon hade också ett märke runt sin bröstkorg som man då 1985 trodde var ett märke från hennes BH. Men som man nu då snarare tror kommer från ett rep. De hittade också blåmärken på hennes rygg. Och du vet, det är mycket saker då som inte riktigt stämmer överens med det händelseförloppet. Alltså rätt mycket kroppsliga liksom, tecken som inte stämmer överens med det som hans berättelse. Liksom.
Japp.
Så polisen tror då liksom att han har helt enkelt strypt henne med ett skärp. Och sen har han då knutit ett rep runt hennes kropp för att liksom dra henne till platsen där hon sedan hittades. Något som de också gör då, nu är vi framme i typ slut på 2010, till skillnad från vad de gjorde då 1985, är att de gör liksom en utredning på platsen där Meg då enligt Scott hade hängt sig. Du vet, de typ hänger olika så här, för att testa typ om det blir märken och sånt där. Och ingenting, alltså den hade inte hållit för det. Det hade blivit märken, serum, alltså du vet, det är massa så här konstiga saker som de då upptäcker.
Det stämmer inte,
drygt liksom. 25 år efter att ingenting i Scotts berättelse stämmer.
Nej.
Megs död då ändras från att ha varit ett självmord till att faktiskt varit ett mord. Och det framgår inte, alltså jag tror inte han erkänner att han har gjort någonting, men han ställs då inför rätta både för de här mordbränderna och för mordet på Meg. Och han beskrivs liksom som att han är väldigt smug genom båda rättegångarna. Det är inte så att han liksom är sorgsen, utan han verkar liksom vara ganska obrydd, typ. Ganska så här, du vet, så överlägsen, typ. Så han ställs inför rätta för de här 3 sakerna. Och han döms då först till 28 år i fängelse för de 2 bränderna. Och sen döms han då ovanpå det till 15 to life för mordet på Meg Perk.
Jävlar.
Alltså, och det är den här Ken Mifflin då. Han beskriver typ som att så här, men han tyckte typ att han var så himla smart. Och det är väl typ alltså, att han så här har kommit undan med det så länge får väl honom att tro att han typ är helt home safe liksom.
Ja.
Och han bara sitter och pratar och pratar och pratar liksom.
Det är så jävla konstigt.
Mm.
Det är så jävla konstigt.
Men alltså, gud, jag sitter och har magen, jag kan göra, alltså vidrig människa.
Ja, nej. Oh, fy fan vad hemskt.
Mm.
Men han, gud. Ja, det är verkligen den grejen att vara så här, jag kan lika gärna sitta här och berätta allting, för att ni kommer typ ändå inte komma åt mig. Oh.
Men typ.
Okej, men glad att han till slut åtminstone, att hans
äntligen
jävla
åkte han
bullshit
fast.
Charade inte längre höll upp.
Verkligen.
Uff, okej.
Okay. Väldigt sorgligt. Och jag har läst How throwaway comments snared a murderer. Are suspect made detectives suspicious when he started talking about his pregnant wife who committed suicide and they reopened investigation to prove he killed her. By Lauren Edmonds på Daily Mail. Alltså de måste jobba lite med...
Jag vet, men det är inte deras enda problem.
Nej, i och för sig. Man who murdered pregnant wife and staged her suicide caught after exhumation.
Mm.
Något sånt. Av Becca van Sandbeck på Oxygen, True Crime. Och de har också gjort ett avsnitt av Exhumed om det här fallet. Så har jag läst The Murder of Meg Perk solved after 24 years of av A.W. Naves på medium.com. Så jag har lyssnat på Secrets from the Grave på Dateline och The Murder of Meg Perk, Not Your Normal Murder.
Uff, det där var så hemskt. Det var så hemskt. Men det var också väldigt intressant. Jag hade inte hört om det innan. Och jävlar vad jag hatar den killen.
Alltså, the worst.
Men du är inte the worst. Och det är heller inte ni som lyssnar.
Nej, vi är bra.
Så ta hand om er. Så hörs vi nästa vecka igen.
Det gör vi. Tack för idag.
Tack för idag,
hejdå.
Kolla här vad jag fick för pengarna.
Martin.
Ångspärr, tätskikt, flytspackel, färg.
Jag ser.
Allt inom kalkylen.
Martin.
Snart har vi ett nytt badrum. Vad?
Det är något som läcker i källaren. Jag har torkat upp det mesta, men vi behöver nog en fläkt eller avfuktare eller något.
Okej, okay. Vi lastar ur grejerna så kör jag till Biltema igen.
Vardagen är full av utmaningar. På Biltema hittar du lösningen på en del av problemen. Vi ses.